Herre Jesus, vi kommer till dig, du som är Herre över allting och du som är helig, helig, helig. Det är till dig som vi sjunger. Vi vill närma oss dig idag och du säger till alla de som närmar sig dig, så närmar du dig oss. Herre, kom med din närhet. Låt oss finnas nära dig. Tack för att du har ett tilltal till oss och för att vi kan få närma dig oss det idag. Vi ber att ditt ord ska få tala och ge oss liv. I ditt namn. Stå jättegärna kvar tillsammans. Vi ska läsa en text ifrån Uppenbarelseboken kapitel 2. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går bland de sju lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men som inte är det och har funnit att de är lögnare. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergivit din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag och flyttar bort ditt lampställ om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr Nikolaiternas gärningar som också jag avskyr. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge honom att äta av livets träd, det som står i Guds paradis. Och skriv till ängeln i församlingen i Smyrna. Så säger han, den första och den sista, han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan en satans synagoga. Var inte rädd för det du ska få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och ni ska få lida i 10 dagar. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här terminen så finns vi i alla fall när jag predikar, i en serie utifrån Uppenbarelseboken. Det här är ju kanske en av de svårare böckerna i Bibeln, kanske den jobbigaste att ta sig igenom i Nya testamentet. Men det är en viktig bok. En bok som alltid har följt församlingen i tider av prövningar och i tider av svårigheter. Det här har varit den första boken man vänder sig till under förföljelser. Den första boken som man slår upp när man har stora bekymmer. Det här är en bok som är otroligt svårtolkad och jag märker ofta att många som kommer till tro så är det den här boken man vänder sig till. Och jag säger, börja med evangelierna och läs det här och det här tar vi liksom sen. Men man har frågor kring allt det som står om bestar och odjur och allt det som finns. Och det tar ganska mycket förkunskap för att sätta sig in i en bok som Uppenbarelseboken. Och därför har jag undrat mer än en gång, ska vi verkligen göra det här? Men jag tror vi står i en tid då vi också behöver ställa oss frågan vad som ligger i framtiden. Även om vi inte finns i en tid av förföljelse så tror jag att vi ska kliva in i en förberedelsetid. En tid då vi förbereder oss på det som ska komma. Tider som inte är lättare än de som har varit. Och då vänder vi oss till Uppenbarelseboken. Först lite bakgrundsinformation innan vi dyker in i den här texten. Uppenbarelseboken är skriven av Johannes. Johannes var en av lärjungarna. Den enda aposteln som inte led martyrdöden. Vid den här tiden så är han föreståndare i församlingen i Efesos. Han har blivit tillfångatagen, han har skickats och han befinner sig nu på en fångö som heter Patmos. Enligt kyrkohistorien så ska han finnas i en grotta där han får ett möte med Herren och där han sen skriver det här brevet. Man brukar datera brevet till omkring år 95. Och om det stämmer så är det samma år som han också dog. Samma år som den apostoliska tiden avslutas och vi kliver in i en annan tid. Man brukar tala om år 30 till år 95 som den apostoliska tiden. Och sen så talar man om år 95 till år 476 som urkyrkans eller fornkyrkans tid. Den här tiden så kommer efteråt, fornkyrkans tid är den tiden när man blickar tillbaks på den apostoliska tiden och tänker så här borde det ha varit. Den här skriften, Uppenbarelseboken, visar att det inte bara var harmoni. Att det inte bara var enkelt att leva som troende den här tiden. Det visar att det fanns stora problem i församlingarna och vi återkommer till det. Den här texten är skriven i en genre som kallas för apokalyps. Och det är en väldigt svår genre att förstå. För att greppa apokalyps så behöver man tränga in i själva genren och vad det där innebär för någonting. Ett evangelium är det glada budskapet om Jesus skriven av en evangelist. Ofta så betyder ett tal precis det som det är. När de säger att de fick upp 137 fiskar eller hur många det är så är det ingen symbolik i det. Det är liksom 137 fiskar som det betyder. Det är inte så mycket svårare än så. Det var 12 lärjungar, 12 lärjungar. Så. Man har alla namnen på dem och man kan räkna dem. Det var så här många de var. Sen finns det en djupare symbolik i det att det representerar Israels 12 stammar. Men det fanns 12 lärjungar. När vi kommer till apokalyps så är allting symbolik. Det vill säga man kan inte läsa 7 som att det faktiskt var 7 eller 10 som att det faktiskt var 10 eller 6 som att det faktiskt var det numret. Utan de har liksom en djupare innebörd där 7 betyder fullhet, där 10 och 12 är en annan symbol för fullhet, där 6 är en ofullkomlig 7a och därmed betyder ofullkomlighet och är också människans tal. Det finns en mängd såna här symboliker som liksom hela tiden präglar oss när vi läser, måste prägla oss när vi läser den här texten. Vi som pingströrelse har ofta funnits i en bokstavlig tolkning av Uppenbarelseboken. Det vill säga vi har inte tolkat den speciellt symboliskt utan vi har tolkat den väldigt bokstavligt. Vi tänker att 7 år är 7 år och så har vi räknat 1, 2, nu ska Jesus komma. Och så har vi liksom sagt det är det här datumet det gäller. Och det är inte det här sättet man ska läsa Uppenbarelseboken utan Uppenbarelseboken ska läsas på ett symboliskt sätt för det var så den var skriven. Det är också tänkt att den här texten förstods av de som faktiskt fick brevet. Det var inte så att man öppnade brevet, de här 7 församlingarna, och så förstod de fram till kapitel 4 där de här liksom direkta tilltalet till församlingarna slutar och så börjar de här liksom framtidsbilderna, tänker man. Utan de förstod det som det här handlade om. De öppnade och det var inte liksom ren den är skriven på grekiska, men det var inte helt obegripligt för dem. Utan de förstod vad det här innebar. För att vi däremot ska förstå vad texten innebär så behöver vi göra en hel del hemläxa. Vi tror självklart att anden kan tala uppenbara och det håller vi för högt. Men det här är en genre som innebär att man behöver dels sätta sig in i samhället hur det var då. Och det är inte alltid lätt, det finns många saker som vi inte kan ha koll på. Men kanske ännu hellre så bör vi sätta oss in i Gamla testamentet. Och det är någonting som vissa av oss har gjort och som vi kan göra. Det här är den boken som har minst citat av alla Nya testamentets texter till Gamla testamentet. Men som har flest allusioner. Alltså det finns bilder hela tiden, bildspråk som liksom vävs om vartannat. Och nästan varenda vers känns det som är liksom doppad i Gamla testamentets bilder. Det är också så att man behöver förstå vad den här genren är för någonting. Det finns andra typer av böcker, till exempel Daniel eller Hesekiel. Eller om man tar andra böcker som Henoks bok som är en ren apokalyps som man kan läsa för att jämföra och se att det finns många som är skrivet på det här sättet. Det finns en sån här generell princip som man säger, du ska inte försöka ta det här bokstavligt och försöka måla upp de här bitarna. När Jesus beskrivs i kapitel 1 så står det att det kommer ut ett tveeggat svärd som är hans tunga. Och det finns ju vissa kyrkmålningar som försökte måla det här liksom. Där Jesus står där och så kommer ut ett svärd ur hans mun. Och jag menar inte, det är inte poängen att det är så han ser ut. Utan poängen är att han har ordet, Guds ord i sin mun. Och att vi ska förstå det i våran tanke. I kapitel 4 så kommer det en bild av att det finns ett sigill som ska brytas. Men det är ingen som kan bryta det förutom lejonet av Juda. Men han är ett slaktat lamm. Ja, det betyder inte att han är hälften lamm och hälften lejon. Och försök inte att måla det där slaktade lammet som ser ut som ett lejon. Utan det handlar om att han är konungen som har segrat genom lidandet. Ni förstår, det är de här bilderna som möter oss. Och vi måste ta alla bilder som att de är sanna, men vi kan inte måla upp dem. Så att säga. Välkommen in i symbolikens värld. Nu till breven. Två kapitel här så är det breven som vi ägnar oss åt, kapitel 2 och kapitel 3. Här så är det direkta tilltal till de sju församlingarna som ligger i, vad blir det, västra mindre Asien. Så den ligger och gränsar i det som nu är Turkiet mot Grekland. Där gick liksom kungsvägen som man var tvungen att ta. De här ligger på ett pärlband, de här sju städerna där. Och de här breven är skrivet till de här sju städerna. Där vissa av de här städerna är stora och andra är mindre. Men här så var tron dominerande och det var många av de här församlingarna som var ganska så stora då. Breven är skrivet på ett sätt som gör att vi kan se en struktur i det. Det första brevet är skrivet till en församling som heter Efesos och vi läste det här. Efesos var en huvudstad, en viktig stad. Vi återkommer till det. Och den här får svidande kritik. Kritik som är så stor och så tydlig att man säger att om inte ni gör någonting åt det här så kommer inte ni längre att vara en församling. Så det är liksom existenshot som är här. Sen kommer nummer 2 som är Smyrna. Och Smyrna är en församling som bara får beröm. Smyrna får bara glänsa här. Och sen så kommer 3 som både får beröm och tillrättavisning. Och sen kommer Philadelphia som får bara beröm. Och sen kommer Laodikeia som får än en gång det här existensberättigandet. Så det är supermycket kritik, beröm, lite kritik, beröm och sen supermycket kritik. Så det är en sån struktur som liksom jobbar på det sättet. Och idag ska vi ägna oss åt de 2 första församlingarna. Jag tror inte vi kommer hinna gå igenom alla församlingar. Men vi ska åtminstone ägna oss åt de 2 sista nästa gång. Varje brev har 7 stycken delar. De låter ungefär så här. Och det gäller inte Smyrna och Philadelphia då som inte har något fördömande. Men de skriver, skriv till ängeln. Kristus beskriver sig själv. Beröm. Fördömanden, varning och hot om dom, urskiljning och löfte till den segrande. Så skriv till ängeln, Kristus beskriver sig själv, det är beröm, det är fördömanden, det är varningar om hot och dom, det är urskiljning, du som har öron hör, och sen så är det löfte till den som segrar och klarar sig ur de här prövningarna. Det står om 7 änglar. Och vad betyder då det? Skriv till de 7 änglarna. Vissa har tänkt att det här betyder att de 7 änglarna, att det skulle vara en bild av den heliga ande. Den sjufaldiga anden som liksom finns i församlingarna. Eller att det skulle vara pastorerna, de 7 pastorerna som beskrivs som de 7 änglarna, de liksom biskoparna som finns där. Det troliga här är att det är samma beskrivning som vi har i Daniel. Boken Daniel som talar om hur Daniel böjde knä och bad i 21 dagar och sen kom ängeln Gabriel till honom. Och han sa att det var en första över Persien och det var en första över Grekland som stod mig emot. Och att det här bildspråket hämtas här och att man säger att det finns änglar sända till församlingarna. Som är till för att skydda församlingarna. Som är representant för församlingarna till Gud och mot Kristus. Här så beskrivs varje församling som en individ. Det står ingenstans till församlingarna i den här staden, utan det är en församling och det är en ängel, talar om enheten av kyrkan. Till varje stad så är det singular som är församling, men när man talar till församlingarna i Judén till exempel, så varje stad har en kyrka och varje stad har också en ängel som vakar över den församlingen och över den staden. Representanter från Gud skickade för att vara övervakare. De här änglarna har en dialog med Kristus. Rapporterar hur läget är i församlingen. Beskyddar, och det här ska ytterst ses som ett omsorgstecken. Gud bryr sig så mycket om våra församlingar, så att han har sänt sin ängel till att vaka och värna och beskydda de här församlingarna. I en apokalyps så är det ett himmelskt perspektiv. Därför säger han inte skriv till pastorn eller skriv till församlingen, utan skriv till ängeln. För att Johannes ska kunna få den här visionen och kunna förstå den, så rycks han upp till himlen, därför att en apokalyps är skriven utifrån ett himmelskt perspektiv. Det är Gud som beskriver jorden utifrån himlen. Han talar med sin ängel och berättar för Johannes vad det är som händer. Låt oss vända oss till staden Efesos. Staden Efesos är inte vilken stad som helst. Den här staden är huvudstaden i mindre Asien. Det som är den grekiska stora provinsen. När romarriket och Rom tog över mindre Asien så flyttade de huvudstaden till Efesos från Thyatira. Tror jag det var. Så Efesos fick äran att bli huvudstad, var det, men en stor och stolt stad. Huvudstaden i regionen här. En hamnstad. Men en hamnstad som hade rykte om sig att vara döende. Så en stor och stark stad, men på nedgång. Varför? Därför att vattnet som rann genom staden höll på att sina. År efter år så såg man att det här vattnet som rinner igenom, den strömmen blir mindre och mindre, och ingen hamnstad klarar sig utan sin liksom huvudfåra. Så man visste att det kanske tar 100 år, det kanske tar 200 år, men snart kommer den här staden att dö ut, för vi behöver vårt vatten. Stor, stolt stad. Huvudstaden, men utdöende på sikt. Efesos var en stad som kallas för Niakaros, och det betyder kejserlig stad. När kejsarna dog så gudomlig förklarade man dem, och så fick olika städer kämpa om att vinna liksom den kejsarens plats. Och Efesos hade vunnit det här och hade fått bygga ett tempel till en av kejsarna. Och de hade inte bara bunnit det en gång, utan två gånger. Så de hade i staden två stycken tempel åt kejsarna. Så de var två gånger Niakaros. Och det var få städer som hade den äran. Så när vi ser Efesos så ser vi inte vilken stad som helst. Utan det här är en fantastisk stad. När vi däremot så vänder oss till Smyrna, så är Smyrna någonting helt annat. Smyrna är en liten stad, relativt obetydlig stad. Smyrna heter nu i Turkiet Izmir. Den finns alltså fortfarande kvar. Och den här staden, det vore att jämföra typ Stockholm City med Vallentuna eller någonting. Inget ont om Vallentuna, men det är det liksom storleksförhållandet som vi har. En liten stad i utkanten jämfört mot den stora huvudstaden. Församlingen i Efesos kommer att bli känd, och är kanske redan känd, som en av de fyra stora församlingarna som då fanns. Vi hade Jerusalems församling som försvann år 70 då staden ödelags. Vid den här tiden så är det troligtvis den största församlingen som finns fortfarande. Sen så finns det församlingen i Alexandria som hade Afrika som sin huvudort. Och sen så hade vi Antiochia som hade Syrien som sin huvudort. Och sen så har vi Efesus som är huvudstad också för församlingen. Det här är troligtvis den största församlingen i hela Turkiet, det som är mindre Asien, där kyrkan var som störst. Detta kanske var, förutom Jerusalemförsamlingen, den största församlingen. Eftersom att det här är skrivet efter Jerusalems fall så kan det till och med vara den största församlingen. Staden Smyrna däremot vet vi inte hur stor den här församlingen var. Vid den här tiden så kan det vara så att församlingarna bara var 100 eller 200. Så det är en liten församling gentemot en stor församling. Biskopssätet gentemot en obefintlig utpost som vi talar om. Men när vi går till Efesos, vilket vi kommer lägga mest tid på, så får församlingen i början beröm. Församlingen får beröm för du kan inte tåla det onda. De hatar det som Gud hatar. Och de får beröm för detta. Lite senare så står det att du har avskytt nikolaiterna. Vi vet inte så jättemycket om vad nikolaiterna är för någonting. Man kan göra en gissning, och gissningsvis så är det här en grupp som talar om vägen framåt är kompromiss. Där man säger att hela samhället är uppbyggt kring att vi ska tillbe gudarna. Och vi ska ju hålla fast vid Kristus, men det gör väl inte så mycket om vi också är med i de här andra kulthögtiderna. Vissa av de här resonerade vet vi att man sa att eftersom att det inte finns några andra gudar än Gud så kan vi ju rimligtvis inte be till några andra gudar. Så vi kan väl offra till vem vi vill, för de finns inte. Vi kan ju be till vem som helst, för det finns inte. Det är bara ett spel för gallerierna. Med den typen av logik så talade man om kompromiss. Men Efesus hade valt att ta kliv åt sidan, och de kompromissade inte. Här har vi en församling som inte kan tåla det onda, som hatar det som Gud hatar och som vägrar kompromissa. Och eftersom att vi ser att den här församlingen sen får så otroligt mycket kritik genom att lampstället, självaste identiteten av vad det är att vara församlingen, flyttas från eller hotas flytta från församlingen, så kan vi tänka att det här också är liksom en dold kritik. Det är inte det. Utan det här är ett beröm som sen andra församlingar som inte gör det får kritik för. Och jag tänker detta behöver vi ta till oss som någonting idag som vi behöver tänka på. Gud har ett hjärta. Och vår uppgift är att söka det hjärtat. Det finns ingenting som beskriver Gud mer än ordet helig. Vi kommer läsa om det senare här. Men det står också tidigare i Gamla testamentet att Gud är helig, helig, helig. Med inget annat epitet någonstans så beskrivs Gud med någonting tre gånger förutom begreppet helig. Vi har en helig Gud. Vad innebär det för oss? Och hur förhåller vi oss till honom? Ja, vi gör inte det med kompromiss. Vi gör inte det genom att säga att vissa saker som inte är okej är okej. Utan vad som är fel, det är fel. Vad som är rätt, det är rätt. Och kompromiss med våran tro är inte vägen framåt. Efesus hade lärt sig den här läxan. De visste det och de höll fast vid det. Och jag tänker mig att vårat samhälle idag så har vi kanske någonting att lära oss av Efesos i det här läget. Att vi behöver se vad är det som vi tenderar att kompromissa med och vad är våran kallelse. Vi ska ju inte vara konservativa bara för det konservativa skull. Det handlar inte om det. Att vi bara ska vara annorlunda, bara för annorlunda skapets skull. Men att vi håller fast vid det som Gud har kallat oss till. Att vi står för det som han står för. Det är värt mycket. Sen kommer vi till det som blir kritik. Det som är en svidande kritik. Du har förlorat din första kärlek. Vänd tillbaka dit du har fallit. Vad betyder det här? Ja, vi måste ju betyda det här. Vi måste ju tyda detta. Därför det står att om vi inte återvänder dit så ska han flytta bort lampstället från oss. Lampställ, tänker jag. Vad betyder då det? Ja, lampstället står för Guds närhet. Och när han går runt bland församlingarna så står det att han går runt bland lampställen. Guds närhet är alltså församlingarna själva. Gud har slått sig ner och bor bland församlingarna genom lampstället. Det här är bild som är hämtat ifrån Gamla testamentet där lampstället symboliserade Guds närhet i templet. Och om Gud flyttar bort sin närhet ifrån församlingen, wow! Så finns inte församlingen kvar längre. Den har inte längre rätten att kalla sig församling. Därför så är det här ett hot om att församlingen inte längre ska finnas. Kom tillbaks dit ifrån ni fallit, annars kan ni inte kalla er Guds församling längre, säger Johannes. Någon skarpare varning kan man knappast få. Märk väl att det här är Johannes församling. Han kände den väl. Så vad betyder då detta? Förlorat sin första kärlek till Gud. Förlorat sin första kärlek till trossyskonen. Förlorat sin första kärlek till kallelsen till världen. Att förlora sin första kärlek till Gud, till trossyskonen och till sin kallelse till världen är de tre delarna som vi går igenom. För det första tänker jag då på kallelsen till Gud. Den här bilden av Marta och Maria som det står om i Lukas kapitel 10. Jesus som kommer till en plats och de här syskonen möter honom. Marta som arbetar med allting runt omkring och Maria som bara slår sig ner vid Jesu fötter. Jag möter ju de som tycker att den här är väldigt provocerande. Att den här texten är väldigt, väldigt jobbig för att vi behöver folk som Marta som faktiskt gör någonting. Oj vad jag håller med. Vi behöver så många mer som kan hjälpa till i kompisklubben, annars funkar det inte. Om du inte har någonting att göra nästa söndag, var med. Låt Karin känna när hon går härifrån att om du inte har någonting att göra och om du bryr dig om barnen i den här församlingen, säg, om jag behövs så är jag med. Vi behöver fler Marta. Vi behöver fler av de personerna som kliver på och säger jag vill. Inte för min skull utan för andras skull. Men poängen med den här berättelsen är egentligen inte att Marta gör fel. Utan det är att Maria har valt någonting som är bättre. Att hon har valt att slå sig ner vid Jesu fötter och bara lyssna till honom. Bara finnas med honom och vårda den relationen som hon en gång har fått. Det finns så mycket som vi borde göra. Att vi ibland tappar bort det som är det viktigaste. Vet du vad som händer med människor som gör saker och som tappar bort relationen till Jesus? Man blir högfärdig och egenrättfärdig. Och man blir bitter. Man tänker andra borde göra lika mycket som jag. Andra borde kämpa lika mycket som jag. Men du vet, vi hör hemma på en plats. Och det är vid Jesu fötter. Och utan den platsen, varför ska vi jobba? Vad finns det då att kämpa för? Om inte vi kan behålla kärleksrelationen till honom intakt. Tidigare på tonårskonferenser och sånt där så kan man talat om att man ska ha den här ungdomliga passionen. Och jag är inte alls säker på att det är det innebär. Att du ska hoppa och studsa och räcka dina händer. Men precis som en förälskelse kan övergå till en kärleksrelation, så kan en relation till Gud fördjupas och förmeras. Det räcker inte att säga till sin man eller sin hustru, jag älskar dig en gång och du vet ju det. Utan vi måste fördjupa relationen till honom så att den blir mer än vad den var tidigare, djupare än vad den var i tonåren. Låt oss investera precis som vi vet att relationen till våra respektive och till vänner måste prioriteras, så behöver vi prioritera att komma tillbaka till den första kärleken, tillbaks till Jesu fötter. Precis som det står att Gud är helig, 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 så står det också att han är en svartsjuk Gud. Att när du låter ditt hjärta fångas av något annat, så längtar han passionerat efter att få dig tillbaka. Svartsjukt längtar den Gud som låtit sin ande bo hos dig. Han längtar efter din relation. Att du ska vara nummer ett. Nummer två. Att tappa den första kärleken, inte bara till Gud, utan till trossyskonen. Johannes skriver i sitt evangelium att det är när de kan se hur ni älskar varandra som också världen kommer se vem jag är. Det är när ni ser kärleken som ni har till varandra som man också ser Jesus Kristus i oss. Att nattvardens symbolik inte bara blir någonting som man går och tar och sen säger att vi är ett, utan att man blir ett i ande och sanning. Att visst är blod tjockare än vatten, men det fanns ett blod som rann från korset som är ännu starkare än vårt blod. Låt det blodet få forma en gemenskap som visar Kristus. När vi gjorde en NFU-undersökning här, vi går inte in på vad det är, så fick vi ett resultat för några år sedan som visade att vi hade vuxit i hängiven andlighet, men vi hade sjunkit i kärleksfulla relationer. Och när vi gjorde en analys kring det här så sa vår handledare att det är vanligtvis så. Att ju mer hängiven man är, ju mindre kärleksfull blir man. Och så tänker jag, så kan det ju inte vara. Det får inte stämma, och det här är en av de paradoxerna som jag har återkommit till flera gånger, både i predikan och för mig själv när jag funderar. Om vi är nitiska och hängivna, om vi tror på Guds ord och på Bibeln och söker sanningen men tappar kärlek till varandra, vad är det då för kärlek vi hade från början? Vad är det då för nitiskhet, och till vem riktades den niten? Nej, tron måste få visas genom hängivenhet och kärlek till varandra. För bara när vi älskar varandra kan människor se. Den sista delen handlar om världen. Kärleken till världen. Att ha kärlek till Kristus, att ha kärlek till trossyskon, men också att ha kärlek till världen. Det här har bakgrunden. Att församlingen i Efesus har varit förföljd. Och de får ju beröm för det också, att de har hållit stånd mot den här förföljelsen, men det är nu historia. De har blivit trötta på kampen. De har blivit trötta på att stå där och kämpa. Och nu står de där. Och de orkar inte mer. De har blivit rädda. Så deras tro blir någonting som de håller internt. Vi vet alla här inne vad vi tror, men vi berättar inte om det för någon. Och då börjar Jakob att tala. Han säger, visa mig din tro utan dina gärningar. Och så ska jag visa dig min tro med mina gärningar. Här har vi en kallelse till världen som de inte längre har tagit på allvar. De har låtit rädsla dominera sin tro. Och så står det också här Johannes som skriver: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, men den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. En rädd församling som låter det påverka sin tro, låter tron slockna ut. Och så står man där utan frimodighet, full av rädsla. Och tron på det man tyckte var så viktigt får inte längre ta sig uttryck. Här står församlingen. De som skulle vara ett ljus i världen. Och de är inte längre det. Lampstället symboliserar Guds närhet. Men det är också en symbol till bergspredikan. Som tar oss tillbaka till den texten där Jesus talar om församlingens kallelse. Och det står så här. Från vers 10. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga när man skymfar er och förföljer er på allt sätt, förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska det då bli salt igen? Det duger inte till annat än att trampas bort av människorna. Kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man inte den under sädesmåttet, utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människor så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi skulle kunna göra en lång utläggning i den här texten, vi har inte den tiden. Men man tänker att den här texten handlar om: ni är jordens salt, och alla vet att salt hämtar man vid Döda havet. Och där bor esséerna. En grupp som var nitiska, som visste vad som var rätt, men de hade dragit sig undan samhället. Var som dem, men ni ska vara ett ljus mitt i staden. Var som dem, men här. Fly inte bort från dem ni är. Var här och ljus och lys på dem som finns runt omkring er. Kan det vara så att Johannes pekade just på den här texten och sa: ni håller på att bli som dem. Ni är så rädda för det som finns runt omkring att ni inte längre vågar vara ett ljus och ett salt där ni är. Dölj inte vad ni tror på. Visa det för andra. Bli vittnen. Bli vittnen där ni är, i den kulturen ni är. Och våga betala priset. Så går vi till församlingen i Smyrna. Jag ska inte säga mycket om det. Men de får bara beröm. Och berömmet de får är för att de håller ut. För att de står fast trots förföljelser. De har inte tappat sin första kärlek utan fortsätter att vittna. Men de får en varning. Och de säger: det kommer mer förföljelser, inte mindre. Det kommer fler perioder då människor kommer att dö, inte färre. Om det här är skrivet år 95, så är nästan alla de stora förföljelserna i framtiden. Från 250 och framåt så är de allra största förföljelserna. Så det är 100-150 år kvar tills de stora förföljelserna kommer. Men snart, bara om några tiotal år, så kommer Smyrnas föreståndare och pastor att dö. Han dör martyrdöden. Och jag ska berätta och beskriva hur det gick till. Sen ska vi försöka landa det här. Polycarpus av Smyrna. Han föddes år 69 och dog 155. Alltså ungefär 50 år då 60 år efter att den här texten skrevs. Johannes själv hade satt honom som apostel eller som pastor och avskilt honom och undervisat den här killen. Så Polycarpus är i direkt nedstigande led från Johannes. Han åkte till en resa till Rom 154 för att diskutera påskens datum. Viktiga saker. Och då så står det så här. Då en förföljelse bröt ut i Smyrna fängslades och avrättades Germanicus. Folket ropade då ner med ateisterna, leta rätt på Polycarpus. De kristna kallades alltså för ateisterna. Vänner gömde honom. Genom tortyr avslöjades dock gömstället. När soldaterna kom gav han dem först mat. Och efter att han hade gett dem mat så fördes han bort. När de hade förhör med Polycarpus så sa han: säg, Caesar är herre. Polycarpus vägrade. Istället skulle han säga ner med ateisterna. Han sa ner med ateisterna. Han hade inget problem med det, för han såg inte sig själv som ateist. Guvernören fortsatte förbanna Kristus. Polycarpus svarade: 86 år har jag tjänat honom och han har inte gjort mig något ont. Hur skulle jag då kunna förbanna min kung och min frälsare? Guvernören framhärdade: jag svär vid Caesars väl. Svär vid Caesars väl. Polycarpus svarade: om du fortfarande tror, jag kommer svära vid Caesars väl och fortfarande låtsas att du inte vet vad jag är. Låt mig säga det rakt upp och ner. Jag är en kristen. Vill du veta innebörden av kristendomen, välj en dag och berätta, och så ska jag gärna berätta för dig. Guvernören hotade först med vilda djur. Därefter hotade han med elden. Polycarpus sa: elden du hotar mig med kommer inte brinna speciellt länge. Efter en stund dör den ut. Men vad du inte känner till är lågorna från den eviga domen och den eviga plågan som finns i förvar för de gudlösa. Varför slösar du bort din tid? Låt mig möta vad du än har i din åtanke. Folket ropade: det där är Asiens lärare. Det är faderfiguren för de kristna. Han är förstöraren av våra gudar. Han lär folket avstå från offer och tillbedjan till dem. Polycarpus band fast vid riset och dog martyrdöden i lågorna 155 efter Kristus. Det här är arvet ifrån Smyrna. En passion som inte visste ord. Polycarpus som ger sitt liv för sin tro. Senare så ska en annan pastor, en pastor ifrån Antiochia, gå samma död till mötes. År 140 så skickar han ett brev när han är på väg till djuren i Rom. Och då skriver han om Efesus. Och han skriver om hur de har omvänt sig. Hur de lyssnade till Johannes ord. Och hur det blev så att de också blev en kyrka som fick förnyat förtroende. Och då står det så här, de sista orden: den som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Det finns en död som är en död av djur eller eld eller av ålder. Den döden kommer vi någon gång alla att möta, men på olika sätt. Men det finns en död som är den slutliga döden. En död som är domen ifrån evigheten. Den döden lovar Jesus Kristus att de som håller sig till honom aldrig kommer att möta. Därför är döden övervunnen och ni behöver inte vara rädda. Den här texten gör en dualitet mellan dem och säger: välj vilken död du vill ha. Vill du ha döden i det här livet eller vill du ha döden i det eviga? Stå fasta i din tro. Våga vittna. Håll ut. Livets träd beskrivs i den första Moseboken som det trädet som beskriver Guds närvaro där. I det sista kapitlet i Uppenbarelseboken kommer det trädet igen. Men detta är också det träd som står nedstucket i mitten utav Bibeln, och det är trädet ifrån Golgata kors. Det är trädet där Jesus Kristus dog och sträckte ut sina händer och där han gav sitt liv för oss. I det trädet kan du och jag få liv. I det trädet kan du och jag få det liv genom Guds närhet. Men bara genom det. Genom lidande så kommer liv. Det är det som även Uppenbarelseboken försöker visa oss. Vi ska stå fast vid hans ord. Vi ska vittna om det, vad det än kostar. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Tackar dig för det som du vill uppenbara. Herre, vi tackar dig för att du kallar oss till att vara trogna dig, du som är en helig Gud. Till att älska dig, du som är kärlek. Till att stå upp för dig genom det vi har och den kallelse som är vår. Herre, vi ber dig, låt oss vara den kallelsen trogen. Låt oss välja den första döden snarare än den andra. Låt oss välja livet som kommer ifrån Golgata snarare än döden som är vår annars. Herre, tack för ditt ord. Tack för att det kan ge oss liv mer än någonting annat. I Jesu namn. Amen.